Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan har jag bjudit in min Let's Dance-kompis Lancelot Hedman. Och jag är så glad att just Lance var med det året när jag dansade. Vi kom inte varandra nära genom att prata så mycket men det känns ändå som att vi kom nära på något sätt. En så otroligt fin människa som jag upplevde då ganska skör men med enormt mycket potential. Och efter det så har han fokuserat på sin musik och jag är så enormt stolt över honom för den han är idag och för den musik han gör. Jag berörs verkligen av hans låtar. Lance har haft en extremt stökig uppväxt, missbruk inom familjen, föräldrarnas skilsmässa och sin storebror Isaks död när han var 14 år. Han har berättat att han gärna flyr när det är jobbigt, vilket han verkligen gjort. Och alkoholen är något han tagit till när han mått dåligt. Idag är han på en plats där han inte vill anpassa sig efter andra längre utan försöker att utgå från den han själv är, även om det i sig själv är en utmaning. Jag är nyfiken på hur Lance ser på sig själv idag och vem han var som liten. Hur klarade han att ta så mycket ansvar när han var liten när hans pappa inte fanns där? Idag så har Lancelot och hans pappa Magnus Hedman en fantastiskt fin relation. Och jag är så glad att Lancelot är här så vi äntligen kan hinna prata lite och få en kram. Välkommen Lance.
Tack så mycket.
Ska jag säga Lance eller Lancelot?
Det bestämmer du helt.
Ja. Det blev ju under Let's Dance att jag sa Lance hela tiden. Mm. Men Lancelot är ju väldigt fint namn också. Så att det blir nog både och.
Ja.
Den här tiden. Du, jag berättade här i introt att vi hade ju en vår tillsammans under Let's Dance 2019.
Ja, det var härligt.
Ja, men alltså just det här att jag hade ju fantastiskt roligt och jag är väldigt glad över att jag fick lära känna dig. Hur var den våren för dig?
Let's Dance-perioden, ska jag vara ärlig så ska jag minns helt ärligt inte så mycket av det. Jag har bara så små minnesbilder av det som jag kan minnas. Jag var ju så jäkla snurrig under den perioden, om man säger så.
Det var så?
Ja, men det var jag.
På vilket sätt då?
Jag tror jag tyckte det var jättekul. Men jag tror också det var någonting som tyckte att det var väldigt jobbigt. Och det var liksom, jag kände mig inte bekväm och då försökte jag väl bara hitta ett sätt att dämpa det här jobbet som jag kände. Mm. Jag vet inte.
Nej, men det var så roligt för jag upplevde ju verkligen det som en så otroligt varm. Nej, men så här som jag bara tyckte om väldigt mycket på en gång. Men samtidigt så kom man inte speciellt nära. Utan det kändes som att ibland att du ville vara lite för dig själv.
Ja.
Hur kände du just när det är så här mycket folk jämt? Och
nej, men så där är jag i alla sammanhang. Jag har ju väldigt svårt att släppa in människor. Jag kan ha den här, liksom, den här ytliga kontakten, tjena liksom, och ha en konversation. Men det är väldigt sällan då jag släpper in människor. Det är väldigt liksom tillbakadragen. Och jag vet hur jag ska hantera sociala situationer. Eftersom jag har gjort det sedan väldigt tidig ålder. Men allt är bara liksom ett skådespeleri. Men det är väldigt sällan som jag tar av mig masken liksom, för människor.
Men lite så, men då stämmer det lite grann hur jag kände. Men världens bästa kramar har du i alla fall.
Ja, men det har du också.
Och vi hade väldigt, väldigt roligt tillsammans, upplevde jag i alla fall. Och tyckte det var väldigt fint att vara där. Men det är ju också så imponerande att du inte kommer ihåg så mycket. Men du gick ju långt.
Ja, det gjorde jag. Jag förstår verkligen inte själv hur jag kunde göra det. och min stackars danspartner Linda som fick stå ut med mig i allt det här. Det kan ju vara liksom att jag försvann. Jag kunde träna eller köra på fredagen. Försvann jag lördagen, söndagen och så dök jag upp på onsdagen. Och inte hade tränat. Så den onsdagen sov jag också hela träningen. Så vi körde igång torsdagen typ, stackars Linn, hon fick stå ut för mig.
Ja, men du gjorde det fantastiskt bra, men du hade ju också du har ju en du är begåvad på så många olika saker. Vi sa det när du var med och dansade, vad fan, han håller på med musik och han har thai-boxat och sen så kommer han hit och bara kick ass när han dansar.
Ja, snällt.
Kan du se den talangen själv hos dig?
Jag skulle inte säga att jag har någon talang i någonting egentligen. Jag skulle bara säga att så fort jag sätter mig in i någonting så blir jag totalt manisk i det. Det finns liksom inget stopp. Till exempel med musiken då. Jag kunde inte ett skit. Jag kunde inte göra en ton. Men så blev jag helt... Det var det enda som gick i min hjärna nonstop varje dag i 4 år. Till slut så lär man ju sig. Så jag skulle inte säga att det är någon... Det är bara att jag har en vrickad hjärna. Egentligen.
Det händer mycket i din hjärna.
Ja, men det gör det.
Men i musiken som du... För nu släpper du ju låtar och fantastiskt fina låtar. Och det är så roligt för just man har gjort Let's Dance tillsammans. Jag blir ju så jäkla stolt över dig när du med din musik som du gör nu. För den är verkligen underbar. Men kan du känna att du också hittar hem lite grann i musiken? Eftersom du brukar ju testa på massor med olika saker. Men att har du landat lite mer i musiken?
Nej, men jag har hållit på med musik nu. Jag tror det är 4 år typ. Och jag har ju gett mig in i, jag tror, varenda musikgenre som finns. Jag har gjort techno, jag har gjort rock, jag har gjort blues, jag har gjort allt möjligt. Men jag har alltid haft så här att jag vill göra musiken för någon annan. Det har alltid varit så här, men den här låten vet jag om att den kommer spelas på radio. Och den här kommer gå skitbra. Men jag tycker inte om den specifikt. Den betyder ingenting för mig. Och sen var det nu, jag var på en behandlingsgrej. Och då så satt jag bara så här och testade att skriva. Jag tog en text från min dagbok som jag hade skrivit. Och så testade jag bara att ta upp en gitarr. Och då kände jag så här direkt. Jag bara fan, det här vill jag göra. Jag visste inte själv vad det var. Men det bara kändes så jäkla. Texten betyder så mycket för mig. Så då, det var första gången som jag kände verkligen så här att. Det är här jag ska vara liksom. Det här gillar jag. Sen skiter jag om någon annan gillar det. Mm. Det här får mig att må bra. Så att
efter och kom soundet efter texten? Eller kom texten först?
Alltså jag vet inte hur soundet kom till. Det bara blev. Mm. Som min första låt, då var det verkligen så att jag bara tog upp min gitarr. Och den första ackorden jag spelade och den första melodin jag sjöng. Det var det blev liksom. Så det bara kom. Jag vet egentligen inte hur.
Det är ju coolt ändå att om man börjar lyssna på sig själv. Vad som faktiskt händer då.
Ja, verkligen.
Att det händer liksom saker. Vi kommer prata om musiken lite grann till och från. Det är liksom en röd tråd i... snacket tänkte jag. För det knyter ju an en del till det du också har varit med om genom livet och där du är idag.
Ja, det är ju min dagbok.
Ja, men precis. Och nu har jag ju lyssnat på en hel del intervjuer med dig och läst en del inför det här. Och man kommer ju hela tiden på liksom, mycket sätter sig ju den man är. Man säger att man gör sin livskarta de första 6 åren. Och du har ju en ganska tuff bakgrund med familjen så tillvida att det fanns missbruk då med pappa Magnus. Mm. Som man har pratat, vi ska också säga att han är på en helt annan plats idag.
Ja.
Men då var det mycket missbruk. Och det du säger att du minns inte speciellt mycket från den tiden. Vad tror du det beror på att du inte minns så mycket från uppväxten?
Alltså jag började ju stänga av liksom och fly mina känslor första gången när jag var 7 liksom. Så fort det var någonting jobbigt, jag hade liksom, jag låg inte och grät och fick en famn på armen liksom. Så då fick jag bara lära mig att stänga av. Och då hittade jag mina sätt liksom. Och då när man är så avstängd som människa så tror jag bara att saker bara flyter. Så att jag minns ju vissa delar sådär, men det mesta har jag typ förträngt, tror jag.
För att när du var då i 7-årsåldern och började stänga av känslor där så har det ju antagligen pågått under en viss tid. För barn, om man läser om barn så är det ändå så att man försöker ju allt man kan att få bekräftelse och tryggheten hos föräldrar.
Ja.
Och du har ju själv berättat när du kom hem att du ibland kunde liksom försöka avgöra vad är det för din sinnesstämning hemma.
Jag har ju stängt av mina känslor tills idag typ egentligen. Och nu tappar jag bort.
Men fanns det ingen som du kunde prata med om känslorna?
Det var väl... mina bröder typ.
Mm.
Vi blev ju jävligt tajta i allting. Eftersom vi bodde ju varannan vecka hos pappa och varannan hos mamma. Och ingen ville ju säga någonting. Ingen ville ju säga att mamma och pappa är så här eller så här. Så han höll ju på liksom i flera år utan att någon visste någonting. Så vi fick ju vara så här, ja, det är skitbra hos pappa, för vi visste så här, säger vi någonting. Det hade kommit upp någon gång att ja, men pappa gör så här. Då sa mamma så här, men polisen kan komma och hämta er liksom, om ni är hos pappa och han är så. Så vi ville inte säga någonting. Vi ville ju vara en pappa. Så redan då så hamnade jag i alla fall i en så här väldigt beskyddande roll. Och försökte bara så här, alla såg att pappa mår dåligt. Men jag var nästan, nej, nej, han är skitbra, det är hur bra som helst. Alltså väldigt så här förnekande i allt var jag. Och bara försökte så här, vet inte.
Förnekande, och sen låter det som också att ni tog ansvar väldigt tidigt. Att så här skydda en förälder.
Ja, skydda och liksom, vi fick ju liksom bli 20 år redan då. Vi fick handla mat och vi fick laga mat och vi fick ju ta hand om allt liksom på de veckorna. Så man blev ju gammal väldigt fort.
Ja, och sen också det är intressant att barn ser saker hos sin förälder. Jag vet när ni körde bil en gång, så pappa körde bil och du sitter och tittar på ratten så att han ska hålla koll. Så att du liksom red, och då var du inte gammal, var det 9-10 år eller sånt där?
Ja, det var ju, han tog ju väldigt mycket sömntabletter tog han under den perioden. I princip hela tiden. Då var det så att vi skulle köra till fotbollsträningen varje dag. Och jag spelade fotboll i Solna och vi bodde i Sigtuna. Och då visste man så här varje dag när jag hoppade in i bilen att nu kommer det vara att han håller på att köra vägen. Så jag har inte kunnat åka bil normalt tills att jag var 16. Det spelade ingen roll med vem jag åkte. Satt så djupt i mig. Jag har inte kunnat sitta en bil och åka med någon.
Det är inte så att du somnar vid sidan av även om det är någon annan som kör utan du vill ha koll på att...
Jag kunde inte. Alltså, det var ju jättesvårt för mig att sitta i en bil på grund av det. Men det kunde vara så att han körde in i McDonalds-kurer. Och...
Men förstod du varför? Förstod du att det var sömntabletter och missbruk? Eller var det bara att han mådde dåligt?
Jag vet inte vad jag tänkte. Alltså. Men jag tror bara att man... Eller jag tror bara att jag försökte inte se det.
Mm.
Jag försökte bara jag var i nuet att ta hand om han som han var då. Om han somnar på golvet så lägger man en filt på honom. Men så här, jag tror bara att man trycker undan det och hamnar i en väldigt så här medberoende roll. Liksom. Att man blir väldigt beskyddande och blir som en pappa till sin pappa.
Men där tänker jag då, man, för trygghet och tillit ska man ju ha till sina föräldrar. Och jag vet att Magnus också har pratat om att man ljuger mycket när man är i ett beroende på något sätt. Kan du känna att du liksom har saknat, haft svårt för tillit till människor efter det? Att lita på människor och känna dig trygg med andra människor?
Ja, som jag sa innan, jag släpper ju aldrig in människor liksom, så på djupet.
Och det kanske kommer därifrån? Ja, eller?
Det tror jag verkligen. Och jag litar ju inte heller på någon. Liksom. Det visar sig i mina kärleksrelationer. Och jag blir liksom, jag är väldigt svårt att lita på människor. Liksom. Och det kommer ju från det.
Mm.
Så fort pappa blev lite klar i huvudet. Så min pappa lovade att inte det här händer igen. Och då... besviken 350 000 gånger så sätter det någonting i sig liksom.
Men du har ju varit med i det här programmet med behandlingen.
Mm.
Vad betyder den tiden för dig där?
Jag har väl försökte hitta ett sätt liksom att stänga av och få allting att kännas bra. Och då när jag var lite äldre ålder så hittade jag alkoholen. Så det blev ju det en väldigt stor del av mitt liv. Jag fick känna mig totalt fri från alla dåliga saker och alla dåliga tankar. Och bara känna mig levande. Känna mig normal liksom. Så att det gick väldigt fort till att det blev en väldigt vana liksom att dricka och ta andra saker. Så det gick väl för långt för mig också som pappa.
Mm.
Men ja, jag har försökt stoppa i god tid i alla fall.
Men just det här med alkoholen, för när vi pratade lite grann innan så berättade du, vilket är så intressant, för ibland när man kan se, när man själv inte förstår missbruk eller varför det blir så tänker man säga, men de gillar att ha roligt och gå ut och partaja. Men det är inte riktigt det, så den känslan som du har när du dricker alkohol, för då händer någonting annat med dig. Du berättade om någon gala du hade varit på.
Nej, men det är väl att jag tror aldrig någonsin jag har druckit alkohol för att det är kul. Jag tror aldrig någonsin jag tagit ett glas och bara känt, fan, ikväll ska jag ha roligt kväll. Och det sa jag till min flickvän, hon blev så här, va? Jag bara, dricker inte du när du är ledsen? Frågade jag henne. bara, nej, är du galen? Då blir jag så här, jaha, shit, är det så det ska vara? Men så jag, det är bara typ, alkohol bara har varit en medicin liksom. Sen när jag bestämmer mig och tar mitt första glas, jag behöver inte ens bli full, men då släpper allt. Då är liksom all ångest, all rädsla, all panik man har när man går på gatan eller allt bara försvinner. Jag blir helt befriad från allt. Och det var ju då väldigt härligt såklart, mm, att känna sig fri.
Men du sa på den här galan så går du till och med innan du tänkte den tanken att dricka någonting, att du kunde höra röster.
Det var på en gala, då satt jag. Och jag har väldigt svårt att prata med människor. Så jag satt bara i ett hörn och så bara var helt tyst runt omkring mig. Allt bara blev helt tyst. Jag bara hörde människor som säger, du är ful. Han är dålig. Han är det, han är det, han är det. Och sen bestämde jag mig för tanken så här, ja men nu dricka. Och då var det som att hela festen, allt bra, släppte. Och då hörde jag inga röster längre. För då vet jag, snart är jag fri liksom.
Ja, och rösten var din egen, va?
Ja, det var min egna röst.
Mm.
Nej men så att, ja, alkohol blev ett sätt för mig att känna mig fri.
Men du har också varit rädd för alkoholen, vad jag förstår. Eftersom du har sett vad den har gjort med familjen.
Ja, jag var ju väldigt sen med att dricka alkohol. Tack gode gud. När jag var 15, då mina kompisar drack, liksom, då var det så här, nej, nej, nej. Jag vill inte dricka. Men sen gör man det en gång. Och första gången jag drack så kände jag ju den känslan jag berättade om.
Mm.
Så då minns jag att jag sa till min kompis Linton, första gången jag drack, jag sa så här, bara, alltså, det här ska jag göra varje dag. Det här är ju absolut bästa jag någonsin. Jag blev helt så här lyrisk och det var helt fantastiskt. Ja, sen gick det ut för.
Och det är det som är läskigt ju med den typen av beroende.
Aha.
Att det faktiskt känns lättare. Men som du också sa så har du ju inte tyckt om att vara i stora sammanhang och med mycket människor.
Nej.
Men just som till exempel när det då gäller den ålder du är i. Aha. Så är det det naturliga sättet där man egentligen umgås eller vad man gör.
Mm.
Alltså slutar man, som jag tror att du drog en parallell med att pappa slutar dricka när 40-45, då kanske, ja, man har en mer lugnare liv.
Ja.
Men din ålder är så knutet till att man ska umgås och så dricker man alkohol.
Ja.
Hur hanterar du det? Hur hanterade du det tidigare innan vi kommer fram till var du är någonstans idag? Var det alkoholen då som du tog för att kunna umgås med andra människor?
Ja, det var ju en väldigt stor faktor liksom. För att när jag inte drack alkohol och var med på en middag, då satt jag bara i ett hörn och sa inte ett ord. Så att alkoholen blev ju min identitet. Och när jag drack alkohol, då var jag den här roliga killen. Den här galna killen som alla gillade. Men när jag inte drack alkohol, då blev jag bara tyst och sa konstiga skumma grejer. Och blev röd i ansiktet för att någon pratade med mig. Så att alkohol blev ju hela min identitet. Det blev ju jag. Den lands när jag drack alkohol var den alla gillade.
Fast också tänker jag så här att, men det kanske inte var så många som heller lärde känna den andra Lancelot som man...
För jag vet inte själv vem den Lancelot är. Den Lancelot för mig har jag nästan aldrig träffat. För redan när jag var ung så började jag fly med mina sätt. När jag var 6 så stod jag bara på en fotbollsplan 24 timmar om dygnet. Och bara tänkte inte på någonting, jag var helt fri där också. Sen hittade jag min thai-boxing och då var jag också fri. Så att om jag vet liksom inte vem Lancelot är om inte jag är fullt manisk i någonting och gör någonting konstant. Jag kan inte vara med mig själv liksom. Det är nu första gången, typ 6 månader sedan, jag testar att vara det.
Har det också då varit mycket, som din pappa pratade om, att det är mycket lögner när man missbrukar, alltså så här, man missbrukar, man säger saker för att ursäkta sig. Har du också hamnat i det facket med tanke på det så att du inte vet vem du är, men också för att få möjligheten till att dricka, att man ljuger för sig själv och för andra?
Ja.
På vilket sätt när...
Nej men alltså det... Jag har ju varit en dålig människa när jag har druckit som jag har gjort liksom. Och det enda jag har sett fram emot är ju mitt nästa rus när jag inte har druckit. Det enda jag har tänkt på måndag, tisdag, onsdag, så snart får jag dricka. Så om jag har varit i någon relation eller någonting. Jag har ju blivit en dålig människa då liksom. Det går inte att leva med en missbrukare. Det enda man gör är ju ljuger och tänker på sig själv.
Men är det inte också så att man säger att det inte är alkoholens fel, utan man hittar också ursäkter. Nej men det var säkert det här som gjorde att jag tokade till det eller gjorde fel.
Nej men jag, finns ett bra exempel på det. Jag drack alldeles för mycket, gjorde alldeles för mycket andra konstiga saker. Så då kollapsade jag bara, helt. och typ hjärtat stanna. Men då när jag vaknade upp så var jag så här, ja men fan, det var inte alkoholens fel. Det var att jag tog de där tabletterna tillsammans. Ja men fan, då kan jag ju dricka ju. Det här är lugnt som helst.
Men inte ta tabletterna?
Nej, men man liksom manipulerar sig själv för att hitta sätt att få dricka. Och det spelar ingen roll om man liksom har fått hjärtstopp eller om man voltar bilar eller vad fan man gör. Jag hittar alltid ett sätt att manipulera mig själv till att det är en bra idé nu att jag dricker.
Mm.
Vilket det är väl liksom sjukdomen.
Men fanns det någonting så här som barn som säger att här minns jag att jag var glad, det här tyckte jag om att göra? Fanns det någon plats eller någonting du tyckte om som var roligt?
Jag minns ju från när jag var, tills jag var 5 år gammal, och vi bodde i England. Pappa var fotbollsproffs och mamma, ja, vad fan hon var. Och den tiden minns jag väldigt bra. Eller då var vi liksom en normal familj. De åt familjemiddagar och det var mysigt liksom. Så den tiden kan jag minnas glädje liksom.
Mm.
Och sen så fort man kom hem till Sverige och det blev sånt jävla omvändning så fort. Det var ju bara från en dag till en annan liksom. Så var allt, hela den här idyllen dödad. Så att fram till dess så minns jag liksom glädje.
Separerade de då, nu minns inte jag exakt, separerade de då precis när ni kom hem? Eller höll de ihop ett tag innan de...
Nej, men de höll väl ihop i, ja men något år kan det ha varit.
Ja.
Gjorde de. Sen flyttade de isär.
Mm. Så att det var både att flytta hem till Sverige och ganska snart efter så blev det varannan vecka.
Ja, och sen började ju tidningsrubrikerna falla in.
Och hur påverkades du av det? För tidningsrubriker är ju någonting som... jag tror inte att de som skriver tidningarna förstår hur mycket det kan påverka barnen i familjen när man skriver om de vuxna.
Nej, men vi bodde ju då ute i Sigtuna, jätteliten håla. Alla känner alla, alla pratar skit om alla liksom. Och då har en pappa som är i tidningsrubriker om att han knarkar och det är det varje dag. Typ. I princip hade han en första löpsedel. Gå till skolan då, när de här barnen sitter och lyssnar på sina föräldrar i middagsbordet, pratar om Magnus Hedman. Det blir en jävla käftsmäll man får när man kommer till skolan då liksom, såklart. Så jag gjorde så att jag varje morgon innan jag gick till skolan så brukade jag gå till Pressbyrån, ICA, och så fanns det en Coop. Och så gick jag, drog ner alla löpsedlar och tog alla tidningar och gömde dem under, det var så ett ställ, så gömde dem under stället. Så det var min lösning.
Jag är så jävla lösningsorienterad, men det är ju nästan, det är ju läskigt att samtidigt att du ska behöva tänka på det sättet. För skolan, man tänker så, om då hade du ju hemma varit ju liksom rörigt och sen kom du till skolan, så det var ju inte en trygg plats på det sättet heller då.
Nej,
med tanke på hur snacket blev.
Fotbollsplanen var ju då som var, där var jag liksom, där kändes det bra. Jag spelade i fotboll typ så här 24 timmar om dygnet. Kom till skolan vid 5 på morgonen ibland efter jag varit på ICA och plockat ner skiten. Då stod jag bara där. Där var jag, där släppte allt liksom.
Mm. Men hade du inga lärare som såg, som kunde plocka dig i det här?
Jo, men det hade jag. Det var en som hette Karo, hette hon. Hon var helt, hon kunde ibland komma hem till pappa liksom och se när han gjorde pingvinsteg i köket liksom och ta med mig till skolan. Och sen var de också så här, men för jag gick hem från skolan väldigt ofta. För när jag vaknade på morgonen så hade min pappa gått och lagt sig liksom. Så då var jag väldigt snurrig. Och då var jag så här, men jag måste åka hem nu igen. Vid lunch liksom, jag måste hem nu. Kolla pappa, så han är okej. Så jag gick hem väldigt ofta från skolan. Och då var de väldigt så här, men det är okej. Vi får göra det. På så sätt så var de ju snälla.
Mm, fast det är ju inte din uppgift att göra det.
Nej.
Men just det här att när man hittar den här ena läraren som någonstans ser och förstår. Kunde du ändå känna någon trygghet i henne till exempel, Karo, att hon... Du behövde inte förklara, att de förstod din situation lite mer.
Jag tror jag tryckte undan det också.
Mm.
Tror jag.
Du vill inte känna någonting.
Och jag vill inte berätta någonting för någon. Jag ville bara liksom hantera.
Men vad var rädslan i att prata med någon?
Jag vet inte. Jag tror det var en gång pappa hade gjort någonting. Och så minns jag att han pratade med mamma i högtalartelefonen. Och då sa han så här, men jag kommer ringa polisen. De kommer komma och tala, så jag kommer inte få ha dem eller någonting. Och jag minns det samtalet så jävla väl. Jag tror det var efter det som jag blev så här, jag vill inte att pappa ska vara själv liksom i allt det här. Jag tror det var det som gjorde att jag inte berättade någonting heller. Sen för att jag litade i pappa också. När han sa att jag mår bra. Mm. Och det kommer inte hända igen. Jag vet inte, det är märkligt alltså.
Och där är ju vikten, vilket såklart är svårt när man är liten och det är svårt många gånger, men om man tänker just så här, när man ett barn föds så är det ju sättet att vi uttrycker oss är ju att visa känslor. Ja. Vi skrattar när vi är glad, vi gråter när vi är ledsen, vi skriker när vi är arg.
Mm. Men det var ingen som besvarade det. Om jag grät, det var ingen som liksom tröstade mig. Om jag var sur, det var ingen som fick mig att lugna ner mig. Och om jag var glad så var det ingen som var där för att ta emot min glädje. Så då var jag så här, då var det, vad fan ska jag gråta för?
Mm.
Det hjälper inte. Varför ska jag vara arg? Det hjälper inte heller, så jag blev bara stum. Mitt hjärta blev till cement liksom. Och jag kunde tänka på det för att så här, och sen dog min storbror, säger det, men efter det så var det så här, någon kan dö framför mig och jag skulle vara helt iskall. Så långt hade det gått med att stänga av tjänsterna liksom. Och då var jag 12-13. Så jag blev ju en mästare bara på att stänga av.
Men vad ledde det här till då? För att du blev ju du höll ju på att sluta riktigt illa, för du höll ju också på att sen vidare komma in nästan på gränsen till kriminell. Eller ja, nej, kanske det, gjorde en del sådana saker det, också. Men där du bestämde dig för att bryta, vad var det som hände då när du drog till Skottland?
Nej, men det var ju en väldigt stökig period liksom. Jag fick väl hitta en identitet och känna att någon bryr sig liksom. Så jag hamnade väl helt fel kretsar. Sen var det två vänner som dog på en kväll liksom. Och typ, jag kände jag väl typ så här, fan, vad är det som händer? Min brorsa hade dött precis innan också. Och det var inte som en veckaklocka, ska jag inte säga. Jag skulle mer säga att jag blev liksom skärrad bara. Så då flyttade jag till Skottland. Nu var jag 15 tror jag.
Men hur kom det sig att det blev att du flyttade till Skottland?
Jag vet inte, jag kände väl bara att jag ville bort liksom. Uh-huh.
Hade du någon där att komma till?
Ja, men vi hade en så här barndomsvän för att vi bodde där. Som jag fick bo hos. Hennes man hatade mig. Avskydde mig. Så det enda jag gjorde var, jag tog mitt tv-spel in i en så här 2 kvadratmeter garderob. Så satt jag i den garderoben och spelade spel typ 4 månader. Ute i Skottland då. Och sen var jag bara där och jobbade i ett kök ibland. Och diskade typ.
Men du behövde komma bort?
Ja, jag kände väl det liksom. Att jag visste inte vad jag kände egentligen. Det var liksom bara, det kändes hopplöst på något sätt tror jag. Jag kände mig liksom bara totalt, jag vet inte, det är en svår känsla att förklara det där.
Mm.
När man känner att man inte har ett syfte. Varför lever jag ens? Alltså, det är en konstig känsla att förklara. Men sen när jag satt där i Skottland såg jag en film. Jag gjorde det. En boxningsfilm. Och då bestämde jag mig, nu ska jag bli boxare. Så då fick jag ju något typ av syfte. Och blev helt manisk och förälskad i det. Flyttade till Thailand direkt. Tog mina 300 pund som jag hade tjänat i det där köket och drog. På en kväll bara. Så står man där med väskorna i Thailand. 15 bass liksom. Och ska bli thai-boxningsproffs.
Hur länge var du där då?
Jag var väl där i ett halvt år, första vevan.
Mm.
Var det. Och det, då kände jag mig ändå på något sätt fri liksom för första gången. Då hade jag min träning. Jag var helt manisk. Sprang 1 mil om morgonen, 3 timmars träning. 1 mil på kvällen, 3 timmars träning. Och då hade jag någonting som tog bort alla tankar. Var jag då i alla fall, som hjälpte mig.
Så du har hela tiden sökt, känns det som, någonting som får dig att inte känna eller inte hamna i en...
Man hamnar ju i någon slags liksom. Om du kör ett thai-boxningspass, du hamnar ju någon, liksom, i något läge i huvudet då du typ inte är... Du är inte där. Så nu gör du bara den här saken. Och det läget gillade jag. För då behövde jag inte tänka på någonting. Så blir det ju... Det var det enda jag gjorde, att träna under en lång period.
Men just det här med att när man inte känner, och som du säger, att någon kunde dö framför mig, men jag skulle inte liksom... Jag var för avstängd. Är det det som också gör att man kan göra, gå in i det lite mer kriminella, för att det spelar ingen roll, nu vet inte jag vad det var och det behöver inte prata om heller, men att vissa kriminella kanske går in och så kan det skada andra, men man känner ingenting, så man ser inte hur, vad konsekvenserna är, för att du inte har de känslorna.
Jag vet inte. Jag vet ju bara hur det var för mig själv liksom.
Ja, men hur var det för dig?
Nej, men det är ju samma sak där. Du hittar liksom ett sätt att stänga av och inte behöva vara dig själv.
Men konsekvenstänket, tänker jag, just det här också när det gäller alkoholen eller när man gör saker, att man tänker inte på vad som händer sen, utan man är just bara där och då. Det är det enda som betyder något.
Ja, jag tror jag brydde mig liksom inte. Bara. Jag var bara helt stum. Mm.
Men när du kom hem sen ifrån Thailand, ja. Vad blev nästa grej som du liksom...
Nej, men då blev det ju... För då hade jag varit i Thailand och liksom kört mina matcher. Och, så då fick jag helt plötsligt en tidningsrubrik. Två sidor i Aftonbladet om hur duktig thaiboxare jag var. Och då blev det också så här en liten kick. Och det här var ju nice. Coolt. Och sen fick jag ett samtal då, precis när jag kom hem från Thailand. Och var liksom ganska långt bort i mitt huvud. Och vilsen liksom. Så fick jag ett samtal. Hej, vi vill göra en serie om ditt liv. Och blev jag så här, vad är det som händer nu? Varför händer, eller va? Det var jättekonstigt tyckte jag. Jag bara, får jag pengar? Ja, du får pengar. Ja, men då gör jag det. Så då skulle jag plötsligt göra en 2 säsonger om mitt fantastiska liv liksom. Efter att ha flytt Sverige och varit helt fakt i huvudet liksom. Så kom jag hem och gör det.
Hur upplevde du den tiden?
I början var det lite kul liksom. Få en kamera framför sig. Och sen blev det så här, vad har jag gjort? Jag har förstört mitt liv nu. Det här är inte jag. Så ganska snabbt då försökte jag bara läsa av situationen. Du garvar när jag sa den där saken. Då gör jag det mycket.
Mm.
Så det var bara att bygga upp en karaktär som jag hoppades och tänkte att folk ville se. Vilken blev en dryg, snobbig kille som aldrig haft en guldsked i munnen i hela livet. Liksom. Aldrig haft någonting som har hänt. Bara allt perfekt, dyra bilar. Så då fick jag bara bygga upp den karaktären. Liksom.
Och det är ju, apropå lögner, det är ju en lögn.
Ja, hela
något.
Ja, verkligen. Så det var ju bara spela på det folk ville se. Och det är den här produktionen ville höra. Så för mig, när jag kollar på det. Det är som att jag har spelat in en lång film.
Ett liv om någon annan.
För jag är inte mig själv. Det var som att jag, ja, men som du sa. Jag spelar in en film om någon annan. Och då helt plötsligt är den här människan i allas ögon. Och då ska man hålla upp den fasaden.
Och komma ihåg allting som man har ljugit om.
Exakt. Och till slut så fallerar man ju.
Och vad hände då när du kände att det här går inte längre?
Det var väl under den här perioden med Let's Dance och allting liksom. Där kände så här. Jag kunde ligga i sängen och bara så här. Jag vet, nu har jag spårat. Jag vet inte vem jag är längre. Och då för att orka det så blev det att jag tog en tablett eller drack ett glas innan man skulle göra saker. Så det var ju bara det som kunde göra mig att jag fortsatte med det här och höll upp den här fasaden och den här rollen.
För vi hade en grej som hände under Let's Dance. Jag vet inte om du kommer ihåg att vi pratade om det. Därför att i början, och det, jag sa det till dem på produktionen, att det kan jag göra med att jag själv är kändisbarn.
Ja.
Men att de första programmen så var det ju väldigt mycket sonen.
Ja.
Liksom. Och det kan man ju vara de första programmen för att etablera för dem som, den publiken som inte känner dig.
Mm.
Men när man liksom fortfarande är fjärde programmet inte pratade om dig, så gick jag ut i produktionen och sa att liksom, kan vi inte se Lans nu? Mm. Han är här för sin egen skull och inte för den familjen han är.
Uh-huh.
Och jag sa just det, att jag kanske, jag vet inte om Lans ens reagerar på det, men jag tycker att det är jobbigt för att jag själv har vuxit upp i, så jag ska inte lägga det på Lans. Men nu är det ju dags att han får vara den han är.
Uh-huh.
Men det är ju å andra sidan lätt för mig att säga, du vet ju inte ens om du är själv.
Nej.
För när jag frågade dig, då sa du så här, nej, men det spelar ingen roll. Du var väldigt så här, nej, men det är okej.
Okay. Jag tror bara det var survival mode hela den perioden liksom.
Mm.
Bara överleva dagen. Få säga det folk vill höra. Man tänkte inte på mig själv liksom.
Mm.
Vad vill jag? det är väl nu vi har börjat göra det liksom.
Men där har du ju också med du har ju en väldigt nära vän i Linton.
Ja.
Som när, vart träffades ni?
Men vi träffades väl på Gröna Lund när vi var väldigt små liksom. Och blev väldigt tajta väldigt fort. Men det var under den perioden då min brorsa hade dött. Han hade precis dött. Och då träffade vi varandra. Men då var han väldigt skön kanal. För han hade förlorat sin mamma något år innan. Och då var det väldigt skönt. Eller då liksom connectade vi det på något sätt. Och det var väl därför vi fick ett sånt starkt band. Som lever än idag liksom.
Men var det en person som du kunde prata med? Du trodde kanske att du pratade med honom, eller?
Nej, men det var inte, vi pratade liksom inte om det.
Nej, ni bara förstod varandra.
Vi kunde liksom skämta om det. Vi tacklade allting med skoj bara. Men ändå förstod vi varandra. Det var så märkligt. Vi kunde sitta på en fest här och alla visste att min brorsa hade dött. Och alla visste att hans mamma hade dött. Kunde vi sitta så här ganska högt och prata. Bara, men morsan lagade om brända pannkakor i himlen nu. Vi var så grova och vulgära. Det var vårt sätt bara att hantera allting. Mm. Vilket funkade. Sen så, det kommer ju alltid behöva sörja någon gång.
Mm. Ja, och så är det ju. Det tänker jag på när man liksom har lyssnat nu lite extra på dina låtar som du har skrivit. Och det känns som att det du inte har pratat om förut, att det är lättare att det kan komma fram i texter nu.
Ja.
Att du kan få ut det, vissa saker som du inte har pratat om. Men att du kan få ut det i textform. Jag tänkte bland annat på Sunshine till exempel.
Ja.
Där du har skrivit en del just om den. Ja, men om brorsan till exempel. Att där får man ut de här orden som man känner att de sätter i alla fall lite längre in.
Ja.
Är det så du kan använda textskrivandet idag lite grann? Att liksom pysa ut lite av det du inte har pratat om tidigare?
Ja, så är det framförallt. Att det är en väldigt skön ventil liksom. Och bara släppa lite på saker ibland.
Mm.
Men sen gör jag det mycket också för de liksom ungarna idag som är 13 bast. De kanske hör en låt eller den här intervjun och kan känna liksom fan, jag är inte ensam där. Det är någon som kanske förstår mig. För jag önskar att jag hade någon som jag kunde lyssna på den här intervjun då och höra, och identifiera mig med det. Att jag inte är ensam liksom. Så det är mycket därför också. Och det är därför jag pratar så jävla öppet om allting. Det är inte för att jag sitter och tycker synd om mig själv eller vill uppmärksamhet eller någonting sånt. Den enda gången man hör mig nu, det är när jag pratar om såna här saker. Och det är för att det är väldigt viktigt för mig att den där 12-åringen kanske hör det. Och jag vet också om att det är folk som ser det och skriver till mig liksom. Jag tror jag har konversation med 10 stycken små ungar nu som har jobbigt liksom.
Vad betyder det för dig?
Det ger mig något syfte. Jag vet inte vad. Men jag vet inte. Jag vill bara inte att de ska ta samma spår som jag gjorde kanske.
Men likväl som du omfamnar de kidsen, kan du också, man pratar ibland om att man har ett barnet inom sig. Att, kan du krama om dig själv också och se så här, fan jag gjorde så gott jag kunde med de förutsättningar jag hade?
Jag vet faktiskt, jag vet inte. Jag gillar så på gasmasken på andra innan jag gör på mig själv liksom. Det är den här flygplanet
liksom. Ja. Du vet, och varför rekommenderar de tvärtom?
Ja.
det är ju den någonstans som är, för det är ju härligt att du hittar ett syfte, för det är ju en drivkraft i sig.
Ja.
Men också vikten av att du omfamnar dig för allting som du har varit med om och hur du har klarat av det.
Ja.
Och är här. Att du omfamnar dig själv och känner att fan, jag har gjort så gott jag har kunnat och jag är fan här nu.
Jag tar det med en klackspark bara.
Nej.
Jag vet.
Men för det var ju någonting som jag nämnde för dig innan. För en sak som jag tänkte på just det här när det gäller alltså lite grann barnet. Eller, det är ju att jag såg en intervju med dig och Magnus.
Ja.
Och där man då pratar lite grann om det här som har varit hänt tidigare. Mm. Och sen så pratar man om att Magnus har blivit frisk nu. Och du sitter väldigt förstående i det. Och lyssnar in att ja, nu har pappa blivit frisk och det är ju väldigt bra och ni har en bra relation. Och du säger på behandlingshemmet att han är en jättefin pappa idag när jag hittar tillbaka till den där.
Mm.
Fortfarande så känns det som att det är du som är den vuxna. För att om han har varit sjuk, det är ju bra att man har hittat vad det orsaken var. Men vem tar hand om dig? Vem lyssnar på dig?
Ja, jag vet inte. Min hund. Nej, jag vet inte, det är väl...
Men kan du se, förstår du lite grann hur jag tänker?
Jag fattar exakt, men det är ju så. Alla har ju så mycket med sig själva liksom. Och alla är liksom uppe i sitt.
Fast du är ju viktig.
Ja, men just den liksom familjedynamiken, jag vet inte. Jag tror vi alla har svårt med den liksom. Och är försiktiga. Min brorsa ringde mig liksom första gången och berättade om det här för någon dag sedan liksom. Och vi alla har blivit så. Vi är på något sätt en flock, men vi är ändå ensamvargar. Och vi är så starka liksom för varandra. Jag vet inte, det är speciellt, men det är väl bara så. Alla familjer är olika liksom. Och det är väl bara så det har blivit, tror jag. Jag tror alla i min familj då har liksom, alla har haft sina, alla har ju varit, jag tror mamma har haft det jobbigt. Hon har liksom haft en man som har gjort det här med hennes barn och bla 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 bla. Min brorsa har haft samma resa. Min storbrorsa hade samma resa. Så då vi alla bara försöker hitta ett sätt liksom att hantera allting. Min mamma har ju jättejobbigt med min, att hon har förlorat en son. Liksom. Hon försöker hantera det och gör sina sätt. Jag vet inte, det är bara survival mode. Det är, fan, det är flummigt att prata om. Men...
Jag tycker att det är så just intressant just för att det är väldigt lätt att man hamnar, om man har tidigare varit i att man tar hänsyn till alla andra, så är det lätt att det fortsätter så. Även om andra börjar må bättre så har ju du har ett fint beteende gentemot, alltså du vill hjälpa andra, du vill hjälpa de här yngre, men också vikten av att kanske hitta nu att hjälpa dig själv i det. Och det har du ju, vad jag förstått, också börjat med.
Ja,
att
absolut.
Att du ser dig själv nu mer.
Ja.
Men en sak som jag, för du har ju nämnt flera gånger att Isak dog och att du också skrivit en del om det i texterna.
Mm.
Att ni då skämtade och stängde av det. Men har det blivit lättare att hantera saknaden idag? Eller har du fått tid att bearbeta den?
Jag tror inte jag har bearbetat den än. Tror jag inte. Ibland kan jag få så här på nätterna så bara får jag en smäll. Liksom. Bara flyger ut. Jag vet inte om jag någonsin kommer bearbeta det. Liksom. Tror jag inte heller. Men man har fått lära sig leva med det. Liksom.
Men när du tänker på honom och det, alltså tider som ni hade tillsammans som du gör dig glad.
Ja.
Vad gjorde ni då?
Det var ju vi tre liksom. Vi hade ju hur mycket kul som helst i allt. Min brorsa var ju jäkligt rebellisk av sig. Så att man bara gick som ett litet följesvans liksom. Och det var bara kul att få följa efter hans skit han gjorde. Men... Ja, jag vet inte. Vi var ju liksom tripp, trapp och trull.
Mm. Ja, härligt.
Var vi. Vi var ju jättenära. Så det var en jobbig förlust, men det är livet.
Men det också känns det skönt att kunna uttrycka det i låtarna nu också?
Ja, men alla låtar jag skriver tänker jag ju på honom liksom. Det finns inte någon låt som jag inte är till han liksom. Alla låtar är ju på något sätt kopplade till han. Men sen min näst senaste låt kanske var mer tillgänglig till han, men alla låtar bottnar i grund och botten han liksom. Och allt jag gör är ju för han egentligen. Anledningen till att jag har gjort det jag gör, det är ju bara för att jag inte vill att min lillebrorsa ska förlora mig. För jag har två bröder. Det är därför jag har liksom varit stark. Men annars hade jag liksom fortsatt liksom. Men jag försöker bara vara stark för min andra brorsa.
Men har tankarna varit att du inte har orkat längre?
Inte nu, men i många år var det liksom. När jag var yngre. Det är en väldigt lätt väg liksom.
Mm.
Att gå. Är det.
Men du verkar ändå nu med musiken också att så här, hitta mening.
Ja. Det är ju mitt. Det har ju på något sätt blivit min drivkraft nu.
Mm.
Att försöka, jag vet inte, kanske hjälpa någon annan som känner samma. Jag vet inte fan. Jag vet inte ens varför. Men det känns bara skönt att veta att någon annan känner att det kanske är lättare för den människan. Och det, ja.
Men det som jag också vill säga i det här med, som vi pratade om lite grann, det är att när det gäller som alkoholen, som du berättade för mig innan, att när man har det med sig i generna, så finns det ju lättare att man kan hamna i det. Aha. Vilket jag inte, alltså jag visste att det kunde gå i, alltså så att man har den beroende genen. Och, att, och till exempel om jag har det, så var det 33%.
Nej, men om vi säger att du har beroende sjukdomen till exempel, då är det 33% chans att din son får det. Och om det är en tjej, när det kanske är 54 om det är en kille och 33 om det är en tjej, så har du båda föräldrarna, då är det ju rökt redan liksom innan.
Så att nivån på att komma in i beroendet kommer mycket snabbare om man har det från olika håll.
Ja, men så är det ju. Så har jag två föräldrar, då är min gräns väldigt, väldigt låg. Det kan räcka med att jag dricker några gånger bara.
Mm.
Och så är man högt om man har beroende sjukdomen. Och det är inte säkert, men i många fall. Men om någon som inte har några beroende igen alls kan dricka hur mycket som helst, och det är inga problem. Så det är speciellt det. Men sen finns det ju en gräns för dem också. Liksom,
ja, där, precis.
Såklart.
Men den ligger betydligt högre än för er som har det igen. Men det är så fint ändå, för nu berättade du för mig innan att liksom, livet ser ju annorlunda ut idag.
Ja,
och nu
verkligen.
Också med att du inte går in i anpassning på samma sätt. Och lite grann det som den senaste låten, Säg vad du vill.
Ja, precis.
Ja. Att du har bestämt för att du ska inte anpassa dig på samma sätt längre.
Nej, nu är jag bara så här, jag vill bara må bra och känna mig fri liksom. Och inte bry mig om vad andra tycker eller tänker eller så. Jag vill bara känna att jag är jag liksom. Och göra det jag vill göra. Vilket nu är att göra musik. Så att,
Och du väljer också bort vissa. För vi pratade om det här med just det här. Att mycket den här åldern är ju det sociala. Och det går ut och roligt. Och man käkar middagar och sådär. Och när jag frågar då. Så här, är du den typen av person som tycker om de sammanhangen?
Mm. Nej, men nu så tycker jag inte om det.
Mm.
Jag är inte så bekväm med mig, i min nykterhet. Än att jag kan sitta på en middag liksom.
Men var det inte så också att du drack också för att du inte tyckte om det? Att du inte kände dig bekväm i den miljön.
Nej, precis. Jag är ju inte en sån märka som kan prata. Eftersom jag är inte rolig. Alltså, känner jag.
Ja, känner du, ja. Precis. Ja. Ja.
Men när jag dricker är jag väldigt rolig.
Mm.
Men det kanske kommer sin tid då jag kan sitta och ha massa roliga konversationer. Mm.
Men hur är den här tiden då? För nu är det ju väldigt mycket liksom mera på egen hand och med hunden. Och...
Nej, men nu fokuserar jag bara på mig och min hund och min flickvän och försöker göra det jag tycker är kul. Lite musik. Försöker inte tänka så mycket. Försöker bara vara i nuet.
Kan du känna mer idag? Eller har du alltså jag förstår om du inte kan liksom hitta känslor, alla känslor på en gång. Att när man har varit så avstängd. Men försöker du känna glädje? Eller kan du känna sorg ibland?
Jag är väldigt, om det är något jobbigt som händer eller så här, så är det väldigt svårt. Liksom. Då blir det väldigt lätt att jag bara stänger av och liksom så.
Mm.
Men jag försöker bli bättre varje dag liksom. Men det är ju en jäkla process liksom. Och att vara nykterol eller man är 21, det är inte så kul. Men det är bara knega. Ta livet med en klackspark.
Nej, men sen är det också det att det är inte... Att om man inte, när du säger att man tål alkohol, så är det ändå inte någonting som är bra för en själv i alla fall.
Nej,
så att det är man typ allergisk mot någonting, så är det bra att vara det mot någonting som inte är sunt för kroppen ändå på det sättet. Men just det här att du ändå ger dig tid för att landa mera i, verkar som, i den som du är, utan att vara fasaden vad du tror att andra vill att du ska vara. Känner att du är mer där nu? Att du vill vara den du väljer att vara idag?
Ja, men det, så är det absolut. Nu gör jag bara saker som jag själv brinner för och vill göra. Mm. Förutom Melodifestivalen då kanske. Men annars är det väldigt bara jag som gör det jag vill göra. Mm. Vilket är väldigt härligt.
För jag sa det just där med sommaren, så är det så lätt att man tänker så här, nu ska jag ut och spela. Men du har tackat nej.
Ja, jag har tackat nej till väldigt mycket. Har jag gjort. För när man spelar, det är en sån jäkla kick liksom. Det är fantastiskt. Då är det också den där du försvinner liksom. Men sen när jag går av scenen, då blir det så här, då är kicken slut. Då känner jag att jag måste fortsätta den här kicken. Och gör jag inte det, om jag bara går hem och lägger mig i sängen, då blir jag läskig liksom. Jag blir rädd för mig själv.
Är kontrasterna för stora? Från kicken till sängen, än att du bara...
Nej, men det är liksom att jag är ju en sån jäkla kicksökare. Och jag älskar ju kickar. Så att då när jag kommer hem så känns det... Alltså jag vet inte, jag blir rädd för mig själv liksom. Så då väljer jag bara att undvika det tills att jag lär mig att kontrollera sådana saker liksom.
Mm. Men, så det känns ju ändå att du är på en bra väg nu. Även om den kanske är liksom... att den är lite lugnare nu. Men att du tar sunda beslut för dig. Det är det jag menar. Att du tar ett sunt beslut att inte spela för att du vet att du inte mår bra utav det.
Ja.
Oavsett vad andra säger och tycker.
Precis. Och det är väl det dit jag har kommit nu liksom. Att jag försöker tänka på mig själv för första gången. Annars har det bara varit tänka på pappa, tänka på mina masker och hålla upp min fasad. Men det är så jäkla skönt att bara få ta av sig masken. Och prata om saker som man brinner för. Och man liksom, istället, om vi hade haft den här poddintervjun för ett år sedan, då hade vi suttit och pratat bilar. Och, alltså, så det är så skönt att bara få ta av sig och vara sig själv. Och säga någonting som jag tycker är viktigt liksom. Man ska inte ta livet så seriöst, känner jag. Eller ja, tänker jag i alla fall.
Varför känner, när du tänker så, vad händer med dig då?
Jag vet inte, jag hörde en munk en så här på YouTube, typ 0-30. En lång, så här, du vet när han säger inspirational things. Och sa han, don't take life too serious. Och det satt sig på mig. Man ska inte ta allt seriöst, har jag kommit fram till nu.
Det var just apropå munk, jag var, var inte en munk, men jag var ju på Bali, på så här ayurvediskt spa. Och så var det en läkare där som heter Dr. Raju.
Okay.
Och så var jag uppe hos honom och han skulle då bestämma vilken kost man ska äta och vad man har för behovet. Ja. Och så säger han till mig vid tillfälle så här, life is easy, we make it complicated. Och jag bara, håll käften. Alltså jag var så irriterad på honom. Och så gick jag därifrån. Och så kände jag så här, alltså han har ju, alltså jag säger inte att livet är lätt.
Nej.
Men det är många gånger som jag har gjort det mer komplicerat än vad det behöver vara. För att mina tankar har förstorat vissa problem och gjort dem så mycket större än vad de är. Så att jag, även om det kan vara tufft ibland, absolut. Men mina tankar och mina spöken gör dem ju ännu större. Så jag gör det ju ännu mer komplicerat istället för att, ja men nu dök det här upp, vad gör jag åt det här då?
Precis.
Alltså gör det inte så komplicerat för dig själv.
Nej, men det är ju så, det har väl alla känt att man vaknar upp och varit ute en kväll och kanske har lite minnesluckor. Då sitter man ju så här, nej för fan, har jag dödat någon? Nej.
Vad har jag sagt?
Ja, men vad har jag sagt? Vem har jag gjort det där mot? Vem har jag pratat med? Har jag sagt någonting konstigt till Kristin igår? Nej, gjorde jag det? Sa jag det? Nej, fan. Men egentligen kanske man inte gjort någonting.
Nej.
Den där känslan, det är så man gör med det mesta liksom.
Vad roligt att det var Linn Hegdahl som smsar nu.
Var det?
Din danspartner.
Ja, hon är så fin.
Ja, vad roligt. Åh, jag skrev att du skulle komma hit och bara, åh mys, hälsa.
Jag får hälsa tillbaka.
Med massor med hjärtan.
Jag får hälsa tillbaka.
Ja, det ska jag göra.
Hon är så snäll.
Ja, hon är fin. Och det är du med.
Det är du med.
Vet du vad, nu undrar jag vad du är nyfiken på. Jag ska säga tack också, förlåt. Jag är inte så bra på det. Vad är du nyfiken på?
Någonting jag tänkte på igår. Det är hur olika vi människor reagerar på saker. Det är lite flummigt. Jag tänkte bara på det igår.
Var det en speciell situation eller?
Ja, men hur alla människor reagerar olika. Det är jätteflummigt. Men till exempel om... en bil ska krascha utanför.
Mm.
Du kanske skulle bli så här, shit, vad är det som händer? Ah, läskigt. Mm. Men då kanske en annan kille bredvid bara, en bil kraschar. Coolt.
Och den tredje springer fram och hjälper till och ringer direkt.
Ja.
112.
Men just den, jag tycker det är intressant hur alla människor reagerar olika på saker. Det är flummigt.
Men det är också intressant just när du säger det, när vi har pratat om just den bakgrund och vad man har vuxit upp med, att vissa har kontakt med sina känslor, vissa inte. Man har alltså om det har med det att göra, alltså där olika trauman man har med om eller...
Människors olikhet, jag tycker det är så jäkla intressant.
Och är det inte härligt att vi får vara olika?
Hur är det som är så fantastiskt? Mm. Så att det är tråkigt om alla skulle vara likadana.
Så alla behöver inte tycka att det är kul att gå på krogen?
Nej. Jag fattar vad jobbigt om alla skulle älska att supa.
Ja, det hade varit det hade stökigt varit då.
Det hade varit riktigt stökigt.
Så det är bra att vi tycker olika.
Ja.
Men det är roligt fint att reflektera över, som du säger.
Ja, men det är de här tankarna över att man ligger 02:30 och jag kan inte sova.
Har du svårt att sova?
Nej, egentligen inte. Men jag gillar nätterna.
Varför det?
Jag vet inte, man är... Det är inga bekymmer på nätterna. Det är ingen som ringer eller det är ingen som vill något. Man kan bara vara i sin bubbla helt.
I stilla?
Ja, så jag skriver alltid mina låtar på nätterna.
Och då får tankarna och känslorna kanske komma fritt?
Ja, det är nu bara jag som stör mina grannar. Det är ingen som stör mig. Det är
exakt,
härligt.
Jag stör säkert andra. Och nu ska du tänka på dig.
Ja.
Då får de i sådana fall säga till.
Ja.
Ja. Det är fantastiskt härligt att ha dig här.
Vad jättefint att komma hit.
Vi ska sluta med den här fina låten som du släppte för några veckor sedan.
Ja,
okay. Och fortsätt så länge du känner att det är rätt för dig att skriva och göra musik.
Jag kanske är i Hawaii imorgon och bygger båtar i min nya
flicka. Ja, men du har ju dragit och fjällvandrat här för ett tag sedan.
Jag blev helt hooked i det. Från ett rödlis till ett annat. Ska jag bli vandringsproff så går jag i Kebnekaise. Det går fort, vet du. Och jäkligt fort.
Man vet aldrig vad som händer.
Nej.
Men det viktigaste är väl att du lyssnar till dig själv.
Ja,
mm.
Och det är väl det som är viktigast av allt på den här jorden. Mm. Inte bry sig om vad alla andra tycker.
Exakt, det kanske är viktigt att signalera till de som lyssnar på den här också, som föräldrar som har barn, att låt dem få vara i fokus.
Ja.
Och känna som de känner. Att det är okej att barn känner som de känner.
Mm.
Och inte anpassas efter alla vuxna.
Ni är riktiga föräldrar.
Mm.
Är ni?
Mm. Och vi ska ta hand om våra barn.
Ja.
Mm. Och sen är det så att vi föräldrar gör ju misstag. Men,
såklart.
Men så länge om vi kan kommunicera om dem.
Och lära sig av dem kanske.
Exakt, exakt. Och våga kommunicera om det.
Ja.
Så är det ju i förutsättningar så mycket större.
Ja, för allt barnet, det är som att uppfostra en hund. Uppfostra hunden inte alls. Kommer den bli en galning.
Mm.
Så det är viktigt att man ser efter. Och tänker att det är unga liv som inte förstår så mycket.
Det är härligt att ha dig här. Och ha en jättefin sommar nu.
Tack för att jag fick
komma. Vad heter hunden?
Pluto.
Pluto.
Ja. Lilla Pluto.
Lilla Pluto. Hur gammal är du nu?
Nu är den 8 veckor och 3 dagar kanske. Fick den för typ 3 dagar sedan.
Nej men. Åh, vad härligt.
Nykläckt.
Fasiken, vad kul. Det var ju nästan med någon när vi var i Lättsens.
Ja.
Men du får mysa med hunden i sommar och var rädd om dig och tack snälla för att du kom hit.
Tack för att vi kom.
I nästa veckas avsnitt träffar jag Dr. Diamantis. Han var från början naprapat, fortsatte med att utbilda sig 5 år i Kina där han studerade kinesisk medicin. Vi kommer att prata om vad kinesisk medicin är, hur det kan komplettera den västerländska medicinen och tvärtom. Och vi samtalar om vikten av att göra den inre resan för att släppa blockeringar och obalans orsakat av händelser i ditt förflutna. För att först då kan kroppen bli fri från den stressen du bär inom dig. Och då kan du också få möjlighet att läka fysiskt. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.